Du lyssnar till sista numret av årets Spotlight. Och vi inleder med löpsedel nummer 21, vecka 51, 2024. Aktuellt.
Men så jag skulle säga att det ökade utbudet helt enkelt kommer vara den största skillnaden för landets synskadade.
Fler med synnedsättning ska få större utbud av nyheter och media utifrån förslaget från Kulturdepartementet om förändringar i taltidningstjänsten via MTM. Rebecka Parman, sekreterare vid Kulturdepartementet, har varit med och tagit fram förslaget och intervjuas här i detta inslag. Reportaget.
För tänk, det har aldrig funnits mig veteligen något tillfälle som det här. Och det är internationella funktionsrättsdagen. Så att helt rätt i tid. Och jag hoppas att det får leva vidare.
Den 3 december var FNs internationella funktionshinderdag. I Sundsvall var det premiär för satsningen. Och Funktionsrätt Sverige var på plats. Och fler arrangörer och utställare från funkisrörelsen. Spotlight var på plats och träffade bland annat tillgänglighetsrådets ordförande och SRF Västernorrland. Ytterligare ett reportage.
Men från början så var ju håret till för skydd mot väder och vind. Men vi använder kanske det mest naturliga sättet att utsmycka sig själv och dekorera sig själv. Det är liksom kanske en av de vackraste naturliga prydnaderna vi har. Men håret har också varit känd genom tiden för sina magiska krafter.
Hår har alltid haft en stor betydelse genom tiderna. Ulrika Cedervall är frisör i Härnösand och hon ska berätta om hårets historia från medeltiden fram till idag. Telegram om medicin och hälsa. Förnya dina recept innan jul. Boktips. Igelkottens elegans och ytterligare ett boktips. Kvinnor på ett tåg. Anslagstavla. Inleds med julhälsningar. Julstängning SRF Västernorrlands kansli. Syntolkad nyårsrevy 12 januari på Sundsvalls teater. Gästspel. Syntolkat pjäs, Stormens utgrävning på Teater Västernorrland. Referat från SRF Sundsvalls glöggmingel. Spotlights utgivningsplan 2025. Redaktionen håller semesterstängt under jul. Inbjudan till skidresa till Åre. Följt av redaktören har ordet. Och sist redaktionsrutan. På återhörande vecka 3 2025. God jul och gott nytt år önskar jag redaktören Annette Strandqvist till alla Spotlights läsare. Vi hör elever vid Ålsta folkhögskola i Sundsvall.
Aktuellt.
Taltidningsverksamheten som Myndigheten för tillgängliga medier bedriver ska breddas och moderniseras enligt ett förslag från Kulturdepartementet med erbjudande om gratis uppkopplade Daisy-spelare och full teknisk support. till de som lyssnar på taltidningar som den här på CD. Och en mängd nytt innehåll som görs tillgängligt för personer med synnedsättning. Rebecka Parman är departementssekreterare på Kulturdepartementet och har varit med och tagit fram förslaget.
Syftet med förslagen är ju just att ge fler personer med syn- eller annan läsnedsättning då tillgång till ett större utbud av både nyheter och samhällsinformation. Och tanken är att det här ska göras då genom att fler medier ges möjlighet att komma ut som taltidning. Framförallt då i MTMs taltidningstjänst. Det är ju det som regleras just av det här förslaget. Men så jag skulle säga att det ökade utbudet helt enkelt kommer vara den största skillnaden för landets synskadade.
Vad är det för ett ökat utbud egentligen, till exempel?
Ja, idag så finns det ju främst tryckta dagstidningar som har gjorts om till taltidningar i tjänsten. Men tanken är då att det här ska gå från de här tryckta dagstidningarna till att även inkludera andra sorters textbaserade medier. Så till exempel så kommer samtliga allmänna nyhetsmedier som får mediestöd kunna tillgängliggöras i tjänsten. Och det är allt ifrån dagstidningar till gratistidningar kommer till exempel kunna tillgängliggöras i taltidningstjänsten framöver om de här förslagen då går igenom. Eftersom vi har föreslagit att man ska ta bort krav på abonnemang eller prenumeration. Så därför så kommer gratistidningar kunna finnas med i tjänsten. Nättidningar kommer kunna finnas med. Nättidningar då som inte har någon tryckt förlag, att det inte finns någon tryckt tidning i grunden. De kommer kunna omfattas just för att vi tar bort det kravet som idag då finns i den nuvarande taltidningsordningen. Så krävs det att man ska ha en tryckt förlag. Och det föreslår vi att man ska ta bort det kravet. Och utöver allmänna nyhetsmedier då, de som får mediestöd, så kommer ju även region- och kommuntaltidningarna omfattas fullt ut. Och sen så kommer vi även ha en ytterligare kategori som består av andra textbaserade medier då som kan omfattas om de då uppfyller kriterierna som ställs upp i den föreslagna regleringen då. Och det betyder att de behöver bedriva fördjupande samhälls- och nyhetsjournalistik. De behöver ges ut på svenska eller något av de nationella minoritetsspråken. Och de behöver efterfrågas då av personer med syn- eller annan läsnedsättning. Och det kan vara till exempel dagstidningar som just inte får mediestöd av någon anledning. Det kan vara gratistidningar eller andra tidskrifter som just då inte ligger i den gruppen som redan får mediestöd, utan det är en separat grupp.
Och det kan vara Dagens Nyheter vill inte ha något mediestöd från staten av principiella skäl. Och då kan de inte heller vara en del av det här systemet, men det kan man då i det här fallet komma runt då.
Ja, precis. Det skulle kunna vara fallet. För då tanken med den här kategorin som är lite mer öppen, det är just för att samla upp eventuella taltidningar som finns i tjänsten idag men som kanske inte får mediestöd eller som inte kommer få mediestöd framöver. Vi vill inte att de ska falla ur tjänsten. Och därför så har vi då den här möjligheten att också kvalificera sig så länge man uppfyller de här tre kriterierna.
Mm. Region- och kommuntaltidningar, som du säger. Det är alltså regioner och kommuner som ger ut taltidningar utan en tryckt förlaga. Vi gör intervjuer, som alla som lyssnar på oss vet. Vad är nytt för dem?
Ja, det som händer där, det finns ju redan idag region- och kommuntaltidningar i MTMs taltidningstjänst. Men det som händer nu är att de fullt ut föreslås omfattas av den nya förordning som vi har föreslagit. Vilket kommer innebära att de fullt ut omfattas av MTMs olika supporttjänster, till exempel teknisk support till läsarna, möjlighet att man kan få mottagarutrustning för en kommun- och regiontaltidning. Det blir helt enkelt, ja, men de omfattas fullt ut helt enkelt. Så allt som övriga taltidningsläsare kan få genom MTM och genom deras taltidningstjänst kommer även region- och kommuntaltidningar kunna få framöver.
Och det är gratis för både prenumeranter och taltidningarna?
Ja, precis. Det beror ju på om taltidningen i sig har ett krav på prenumeration, att man måste betala för taltidningen i grunden, då måste man ju betala för själva taltidningen. Men det kostar ingenting att få läsaren genom MTMs tjänst och den tekniska supporten och mottagarutrustningen och så. Det kommer vara gratis för de som läser genom tjänsten.
Och om jag har förstått det rätt, de som redan lyssnar via vår hemsida eller poddar eller Legimus för all del också. Ja. De som har en smartphone eller dator, de påverkas inte alls. Men de som påverkas av det här, det är de som lyssnar på CD som man får med posten. Och de här uppkopplade Daisy-spelarna är tänkta att kunna ersätta CD-systemet helt enkelt. Daisy-spelare som man kan få tidningen i, som man också kan lyssna på talböcker i och sin dagstaltidning. Men om jag förstått det rätt, då räcker det att lyssna på till exempel Skånes taltidning eller Läns- och Riksnytt eller något liknande för att få de här spelarna.
Precis. Nu kommer det inte finnas något krav på en prenumeration på en dagstidning så som är fallet idag, just för att kunna få läsa en region- eller kommuntaltidning genom tjänsten, utan nu räcker det, kan man säga, att man vill läsa en viss kommun- eller regiontaltidning, och då så ska man få samma möjligheter till mottagarutrustning och så som dagstidningsläsarna har idag.
Mm. CD är ju ett format som många haft i många år och känner sig väl bekanta med. Daisy-spelarna, de ska vara fullt tillgängliga för den som inte ser på ett enkelt sätt.
Ja, precis. De är ju framtagna speciellt för personer med syn eller annan läsningsättning och är tänkta att vara väldigt lätta att använda. Och just att de är direkt kopplade till tjänsten så att man kan få sin taltidning, lyssna på sin taltidning direkt genom Daisy-spelaren istället för att till exempel få en CD-skiva eller så skickad till sig, så är tanken att det ska vara lättare och gå snabbare helt enkelt att få sin taltidning. Och där bistår MTM, Myndighet för tillgängliga medier, redan idag med både teknisk support och utrustning till de läsare som läser dagstidningar då genom taltidningstjänsten. Men nu kommer man även kunna få en sån här Daisy-spelare om man läser till exempel en region- eller kommuntaltidning, och man kommer även kunna få den tekniska support som behövs genom MTM. Men där är det då MTM tillsammans med läsaren som kommer avgöra vad det är som behövs och hur MTM kan hjälpa till på bästa sätt.
Mm. Det står ingenting specifikt att medlemstidningar, alltså sånt som intresseorganisationer som SRF till exempel, ger ut, ska ingå i de här definitionerna av vad som ska ingå i den här moderniserade taltidningsverksamheten. Hur kommer det att funka för medlemstidningar egentligen? Är de uteslutna från det här?
Nej, det är de inte. Inte per automatik på något sätt. Utan de fack- och medlemstidningar skulle kunna omfattas av regleringen och tillgängliggöras då som taltidning i tjänsten så länge de uppfyller de krav som ställs upp. Det vill säga antingen att de utgör ett allmänt nyhetsmedium som får mediestöd eller att de uppfyller de här andra kriterierna på att de bedriver fördjupande samhälls- och nyhetsjournalistik, att de ges ut på svenska eller något minoritetsspråk, nationellt då, minoritetsspråk, och efterfrågas av personer med syn eller annan läsningssättning. Om de uppfyller de kriterierna så kan det mycket väl vara så att de kan tillgängliggöra sig tjänsten på samma sätt som övriga medier. Men det är ju MTM som gör den bedömningen i slutändan, vilka medier det är som anses uppfylla kraven helt enkelt.
Mm. Det beror på innehållet då helt enkelt.
Ja, precis.
Och så kris- och samhällsinformation ska också distribueras genom det här. Vad kan det handla om och inte?
Ja, nej men tanken är att det ska vara sån information som till viss del redan finns i tjänsten. Information som kommer från statliga myndigheter till exempel. Vi har ju sett att MTM redan tidigare har haft information om till exempel corona och covid-19-pandemin. Information som är av vikt för hela allmänheten. Och det är den typen av information som ska tillgängliggöras i tjänsten som MTM då, utifrån den information som publiceras på till exempel krisinformation.se, att de kan omvandla den informationen så att den blir tillgänglig i taltidningstjänsten.
Mm. Ni skriver att ni vill genomföra det här så fort som möjligt, det vill säga från den 1 juli nästa år.
Ja.
Vad händer då om det här går igenom?
Ja, men då är förhoppningen att förslagen ska gå igenom, att den nuvarande regleringen fasas ut och den nya börjar gälla istället. Så att alla de här nya medierna då som vi vill ska kunna omfattas fullt ut av taltidningsverksamheten och taltidningstjänsten, att det ska börja gälla då så att alla läsare kan börja få samtliga sorters taltidningar som de kan vara intresserade av genom den här tjänsten. Ja, det är vår förhoppning.
Sa Rebecka Perman, departementssekreterare på Kulturdepartementet. Den så kallade departementspromemorian med förslagen heter En moderniserad taltidningsverksamhet och är nu ute på remiss till kommuner, regioner och bland andra Synskadades riksförbund.
Reporter var Mats Sundling från Skånes taltidning.
Reportaget.
För tänk, det har aldrig funnits mig veteligen något tillfälle som det här. Och det är internationella funktionsrättsdagen. Så att helt rätt i tid. Och jag hoppas att det får leva vidare.
Men sen tror jag man får lyssna på några intressanta föreläsningar. Och förhoppningsvis kanske man träffar på några tjänstemän eller politiker. Det var ju ändå många mer människor än vad jag trodde det skulle vara. Så det blir spännande.
Men jag tycker det är kul att det är någon annan som tar initiativ till en sån här dag förutom SRF. Att vi faktiskt får komma hit och vara utställare och inte arrangör. Så träffa folk och nej, men det är en trevlig dag.
Vid nästa år när någon kommun krokar arm så hoppas jag att man har 3 december på minnet. Och att vi tillsammans kan uppmärksamma den här dagen ytterligare. Och ja, men skapa nätverk, dialog och hjälpas åt i de här frågorna.
Vilken fantastisk dag som du och jag får vara med på. Det är helt otroligt roligt och så att få prata med dig. Tack!
Den 3 december är alltid internationella funktionshinderdagen för att uppmärksamma funktionshindrades rättigheter i samhället. För första gången i länet arrangeras funktionshinderdagen i Sundsvall i samverkan inom funktionshinderrörelsen, Studieförbundet Vuxenskolan, ABF, Sundsvalls kommun och Region Västernorrland. Föreläsningar, musik, utställare och goda samtal präglade dagen. Spotlight är på plats. Funktionsrätt Sverige har 53 medlemsförbund. Funktionsrätt Sveriges ordförande Niklas Mårtensson föreläser om allas rätt i samhället.
Och det vi då menar med funktionsrätt här, det är att rätten till att vara fullt delaktig i samhället utifrån mänskliga rättigheter. Det här låter ju som att det är fina ord bara, men om man är medborgare i Sverige, då ska man ju ha snarlika och alltså lika förutsättningar att kunna vara med så långt det går i alla sammanhang. Och det måste ju vara vår ambition vilken miljö den handlar om och vilken ålder vi är. Om det är till exempel en kommun, en region eller statliga institutioner. Och lagen gäller ju överallt i Sverige, så att det här är någonting som vi måste hålla hårt på.
Tyvärr har besparingarna senaste åren inneburit ökade klyftor i samhället. Andelen sysselsatta bland personer med funktionsnedsättning är 52%, vilket är lägre än i den övriga befolkningen där den är 81%. Det är alltså hela 29% skillnad. Skolan idag är segregerande. 87,7% av ungdomarna som gick ut skolan våren 2024 blev behöriga till fortsatta studier i gymnasiet. 16,3% är obehöriga, det vill säga de som inte nått målen och inte kan söka in till gymnasieprogram. Många av dessa är personer med funktionsnedsättning och just nu pågår en betygsutredning som Funktionsrätt Sverige välkomnar. Parkinson-kören tog också ton under dagen. Tillgänglighetsrådets ordförande inom Sundsvalls kommun, Jeanette Hedlund, är också på plats.
Vad säger du om det här initiativet till den här dagen som faktiskt FN är grundare till?
Ja, men det är jättefantastiskt. Som ordförande i tillgänglighetsrådet så har vi haft svårt att nå ut med vad vi från kommunen kan göra. Så när Ingeborg från vuxenutbildning och Tina från Attention, som också sitter i rådet faktiskt, Tina, kom och berättade här för mig, kan vi kroka arm, så var det ju självklart. Men det är klart vi ska.
Och vad tror du att det kommer att bli för utdelning när den här dagen är slut? Kommer det här att synas på något sätt?
Men vi tänker att det här är, som du var inne på själv, den internationella funktionsrättsdagen, att det här kommer att vara ett återkommande event, fast vi kanske delar på det runt om i länet.
Vad har du för uppfattning om länet i stort? Hur tillgängliga är vi i Västernorrland?
Nu har jag inte fått koll på alla delar, men från mitt perspektiv så från Sundsvalls kommuns sida så kan vi ju såklart göra mer. Lagstiftningen är ju jättetrubbig. Vi har ju plan- och bygglagen som vi såklart tittar på, men den halkar ju efter. Det kommer ju ny teknik, ny utveckling. Jag fick faktiskt förra veckan förmånen att ta del av Permobils nya lokaler. De invigde sin nya fastighet i Birsta, och det är ju Sveriges mest tillgängliga arbetsplats. Och tittar man på den arbetsplatsen så tror jag alla förstår att vi har mycket att göra för att vara fullt ut tillgängliga för alla.
Är det något ytterligare du vill framföra till Spotlights läsare?
Nej, men att vi nästa år, när någon kommun krokar arm, så hoppas jag att man har 3 december på minnet och att vi tillsammans kan uppmärksamma den här dagen ytterligare och ja, men skapa nätverk, dialog och hjälpas åt i de här frågorna.
Mm. Tina Höglund, ja. Attention.
Ja. Och du... Jag är ordförande i Sundsvall Timmer och också sen är jag ledamot i Attention Västernorrland.
Okej. Okay. Mm. Och du är en av arrangörerna till den här dagen i Sundsvall.
Ja, jag och Ingeborg tog initiativ till det här från Vuxenskolan för att de är ju våran samarbetspartner både på riks och här lokalt i Sundsvall Timmer.
Ingeborg Wiksten.
Ja.
Och hur känns det nu när allting har börjat rulla igång?
Ja, jag skulle vilja ta till stora ord, men jag är så lycklig så jag känner liksom hur tårarna brinner i ögonen. För att vi hade stora förhoppningar, men igår kväll så pratade Ingeborg och jag ihop oss och så sa vi, men det är jättebra det här, men tänk om det inte kommer några. Utan det är bara, man står vid de här utställningsborden och så är alla dessa människor som har kommit hit. Det är så fantastiskt. Jag är så lycklig. Och nu kan man slappna av. Fast även om det finns många punkter kvar. Och jag ska upp på scenen igen och sådär. Och man är lite nervös för det. Men bara det här är helt underbart.
Så dina förväntningar har infriats?
Ja. För tänk, det har aldrig funnits mig veteligen något tillfälle som det här. Och det är internationella funktionsrättsdagen. Så att... Helt rätt i tid och jag hoppas att det får leva vidare.
Det stod i programmet, hur tar vi nya tag?
Huret är jättestort för att huret måste liksom vara ledande för oss för att vi ska kunna tillsammans göra en bättre värld. Det låter storvulet, men om vi inte jobbar tillsammans då kan vi liksom inte ta tillvara på erfarenheter som vi har skaffat oss. Oavsett om vi har bekymmer själv eller om vi är anhöriga. Och ifrån kommunen och regionen och andra externa aktörer. De har också sina funderingar. Ibland vet man, ibland vet man inte vad det handlar om. Men tillsammans så kan vi göra skillnad. Det är det som är vår paroll här. Och det ska gå som en röd tråd. Vad gör vi? Hur kan vi tillsammans förändra för att gå mot bättre tider? Vi har ju haft Jeanette med i våran grupp som anordnar det här. Och hon har ju verkligen gett oss vind i seglen för att åstadkomma det här.
Ordförande i tillgänglighetsrådet, Jeanette Hedlund.
Jajamän.
SRF Västernorrlands vice ordförande Mattias Vinsa, kanslisten Fredrik Lundström och ombudsman Frida Karlander är en av många utställare i konferenslokalerna i Clarion Hotel i Sundsvall. Vi hör först vice ordförande Mattias Vinsa. Och vad har du för förväntningar idag?
Jag blir trött efter allt prat. Men sen tror jag man får lyssna på några intressanta föreläsningar och förhoppningsvis kanske man träffar på någon tjänstemän eller politiker. Det var ju ändå många mer människor än vad jag trodde det skulle vara, så det blir spännande. Mm.
Har ni några specifika frågor som ni vill lyfta till politikerna här i Sundsvalls kommun?
Kanske, alltså LSS eller färdelses är väl frågor som ändå många ändå tycker är viktiga just här i Västernorrland, så det är det som man kanske tar upp mest. Sen vet jag väl att exempelvis jag och Frida har pratat mycket om att entrévärdar på sjukhuset borde vara någon viktig fråga för att kunna göra enklare för att kunna gå dit utan andra människors frivilliga hjälp, utan det ska finnas folk som hjälper där.
Är det något ytterligare som du skulle vilja tillägga här och nu när det gäller just den här internationella dagen för funktionshindrade?
Nej, men jag tycker ändå att det är bra att det synliggörs. Jag tycker att vår målgrupp, alltså vi är så pass marginaliserade så vi brukar inte benämnas bland de marginaliserade idag. Men det menar jag då att det är väldigt ofta ändå samhället, alltså media och liknande, nämner om jämställdhet mellan kvinnor och män. Man pratar om etnicitet, olika sexualiteter, alltså många olika marginaliserade grupper. Men så fort det kommer till vår målgrupp, alltså med funktionsnedsättning, så glömmer man i princip alltid bort oss. Och vi i Sverige, vi har kommit ganska långt. Men som just nu idag, den internationella funktionshinderdagen, där kan man ändå se att det är så otroligt illa när det finns, alltså hur dåligt många kan ha runt om i världen. Exempelvis har jag och Frida varit i Nepal och fått se hur de har det. Och där har vi liksom ingen skyddsnät alls. Och där har man en helt annan syn på de som har funktionsnedsättning. Exempelvis tror jag fick höra, var någon kvinna som ville ha någon preventivmedel där borta i Nepal. Och då sa läkaren tillbaka att hon behöver ingenting för hon är ju blind. Alltså man har en helt annan syn på oss med funktionsnedsättning. Och egentligen, jag tror ganska många kanske har en viss syn på oss här i Sverige också. Inte kanske att man är anti oss, men ofta man ställer låga förväntningar. Att man kanske inte får möjligheten att jobba med det vi faktiskt skulle kunna hålla på med. Eller generellt kanske syn på oss att kanske inte alla så skulle vilja bli tillsammans med mig just för att jag har en synnedsättning. Och att man kanske har svårare att få vänner, för vänner, vissa kanske tycker att man inte vill hänga med någon som har en funktionsnedsättning. Så det är väl generella samhällssynen på vår målgrupp. Och på något sätt tycker jag att det är viktigt att sån här dag kan belysa ändå, att vi får synas. Och förhoppningsvis att många ute i samhället får se att även vi finns.
Och det här är ju också till naturligtvis för allmänheten. Och det är drop in här från klockan 13 till klockan 18 ikväll.
Precis. Mm.
Frida Karlander, ombudsman för SRF Västernorrland. Vad har du att säga?
Men jag tycker det är kul att det är någon annan som tar initiativ till en sån här dag förutom SRF. Att vi faktiskt får komma hit och vara utställare och inte arrangör. Det är rätt skönt, för vi är ganska vana att vi får dra stort lass och arrangera och liksom ha taktpinnen. Men det är skönt att komma hit och få vara deltagare och se hur det har ordnats och träffa folk. Och, nej, men det är en trevlig dag.
Mm. Har du någonting generellt att säga om just det här med funktionsrättsdagen?
Alltså det är en dag som jag tror mer och mer börjar uppmärksammas. Den kanske glöms bort lite i mängden av andra dagar, men jag tycker det är kul att man gör någonting lokalt och att det får fortsätta också.
Och man kanske också ska kroka arm med andra kommuner i Västernorrland.
Ja, absolut. Jo, jag vet att tanken är att man hoppas att någon annan kommun tar attackpinne nästa år.
Fredrik Lundström, kanslist vid SRF Västernorrland. Vad har du att säga om dagen?
Ja, intressant. Jag pratade just precis med en av arrangörerna, ABF, och det är tydligen över 200 personer som är här. Som vanligt när det är mycket stånd och, vad ska vi säga, utställare, så tar det ett tag innan man har liksom fångat in allihopa. Men jag gillar initiativet, jag gillar upplägget, så det här blir en bra dag.
Mm. Vad har du för inställning till funktionsrätt lokalt?
Alltså att funktionsrätt och funktionsrättföreningar behövs, där råder inga tvivel. Så sen hur framtiden ska utformas eller ska utvecklas, det är det som är en utmaning. Så, för folk blir äldre och äldre och det är svårare och svårare att få yngre att engagera sig oavsett vilken liksom, förening man pratar om. Inte specifik funktionsrätt, men jag sitter själv med i reumatiker, jag sitter som valberedare i reumatikerföreningen här i Sand och det är jättesvårt att hitta folk. Så det är en utmaning.
Men SRF är inte med i funktionsrätt Sverige?
Nej, precis. Det stämmer bra det.
Mm. Vad är orsaken till det då?
Jag tror jag bollar den där till Frida faktiskt.
Jag är faktiskt också lite osäker, men jag tror det är mycket att vi kanske inte har känt att de har lyft våra frågor. Så att vi, ja, helt enkelt väljer inte att vara med därför.
På plats var också Lennart Moberg som är ordförande i Funktionsrätt Härnösand och även ordförande i Parkinsonföreningen i Sollefteå, Kramfors och Härnösand. Kan du berätta lite grann om Funktionsrätt Härnösand? Vad är era stora frågor i kortet?
Våra stora frågor, det är ju givetvis att utifrån intentionerna med funktionsrättsrörelsen att stödja människor som har ett lätt att bli så att säga exkluderade i det svenska samhället beroende på fysisk eller psykisk ohälsa. Och då handlar det också om att fokusera på de sakfrågor som då vi i verksamhetsplaneringsprocessen prioriterar fram. Vilket vi gör då varje år. Vi upprättar en verksamhetsplan och som också då så att säga fastläggs vid våra årsmöten. Så att vårt viktigaste uppdrag är att lyssna på medlemmarnas behov. Prioritera åtgärder för dem som också gagnar ett liv, ett värdigt liv.
Hur många medlemmar har ni?
Vi har 16 medlemsorganisationer. Sen kan inte jag i detalj ange antalet medlemmar som de har. Men vi har en oerhört bredd. Allt ifrån som täcker psykisk, fysisk ohälsa. Och både män och kvinnor. Prostata, bröstcancer, olika. Och också den största folksjukdomen är ju givetvis diabetes. Där räknar vi med att 6% av länets befolkning har diabetesdiagnos så att säga. Och så även i vår förening här i Sand.
Någonting mer du kan berätta om när det gäller just funktionsrätt? Har ni samarbeten även med andra kommuner inom länet?
När det gäller samarbete med kommunerna i länet, där har vi inte... Jag tillträdde ju som ordförande för det här är andra året och vi har haft full huggning att så att säga prioritera fram och prioritera vår verksamhet. Men vi står inför nästa steg och det är ju givetvis att knacka på dörren till andra kommuner. Idag har vi inget konkret samarbete med någon annan kommun HSO.
Kan man säga då generellt att Funktionsrätt Sverige har lite svårt att samarbeta eller få organisationen att fungera på det lokala planet?
Ja, sen är det ju så här att förutom då den nationella nivån som finns representerad här utav dess ordförande Niklas Mårtensson så har vi ju mellan den lokala så har vi ju länsnivån. Och där har vi ju då självfallet då en del synpunkter, men där har vi en dialog på gång och där hoppas jag att Funktionsrätt Västernorrland också skärper sig. Vi behöver stödja varandra.
Vad är det för synpunkter?
Det handlar alltså om också hur kan vi komplettera varandra. För det är nämligen så här att i vårt län så har vi 7 kommuner och en region. Och på regional nivå så handläggs ju hälso- och sjukvårdsfrågorna. Och då är det ju så här att Funktionsrätt Västernorrland är ju då den organisation som inbjuds att ha dialog om hälso- och sjukvårdsfrågorna. Och då förväntar vi oss en skärpning att Region Västernorrlands dialog med Funktionsrätt Västernorrland tydliggörs. Så vi får en förbättrat dialogsamtal. Vi vill nämligen påverka. Vi vill påverka dialogen från Funktionsrätt Västernorrlands sida visavi regionen. Och där har vi inte, där når vi inte fram.
Vem är ordförande för Funktionsrätt Västernorrland?
Ja, hon heter Vega Näström och kommer från Örnsköldsvik.
Är det någonting annat som du skulle vilja informera om nu när Spotlight taltidning i Västernorrland står här mitt framför dig?
Vilken fantastisk dag som du och jag får vara med på. Det är helt otroligt roligt och så att få prata med dig. Tack!
Tack ska du ha, Lennart Moberg.
Reportaget.
Ulrika Cedervall är frisör i Härnösand. I förra numret av Spotlight berättade hon om sin farmor Dagny som startade damfrisering i slutet av 30-talet och hennes karriär. Utställningen Cedervalls damfrisering finns på Västernorrlands museum. Idag ska Ulrika berätta om just hårets historia. För håret har alltid varit betydelsefullt.
Alla har ju vi en story om våra hår. Men från början så var ju håret till för skydd mot väder och vind. Men vi använder kanske det mest naturliga sättet att utsmycka sig själv. Och dekorera sig själv. Det är liksom kanske en av de vackraste naturliga prydnaderna vi har. Men håret har också varit känd genom tiderna för sina magiska krafter. En del gamla hjältar sägs förlora sina superkrafter om de blir av med sitt hår. Det finns en sån historia om Simpson och Delilah. Det fanns berättelser från hela världen om det här. Och man trodde om håret skadade, klipptes eller till och med tvättades, så skulle det förlora sin själva livskraft eller sin superpower, sin styrka. För de trodde att det fanns viktiga skyddsandar som bodde i håret. Och då, om man tvättade håret exempelvis eller klippte det, så försvann det. Och då hade man ingen skydd längre. Under medeltiden så ansågs håret från döda att tjäna som talisman mot häxor och demoner. Och än idag så finns det folkstammar där medicinmän tillreder pulver av människohår som ströds ut som skydd mot onda andar och osaliga själar.
Det här måste ju ha inneburit då att man lät håret växa både på män och kvinnor.
Ja, jo, absolut. Kvinnan hade alltid långt hår förr i tiden. Hon hade det skyddat, täckt eller uppsatt. Från när hon kom upp i puberteten så kunde hon inte ha håret utsläppt längre. Det kan ju ha att göra med att män tyckte det var för sensuellt och kunde inte hålla fingrarna styr. Men man har också använt hår som straff, och framförallt mot kvinnor. Det kunde vara en svartsjuk man. Kvinnan, hans fru kanske hade varit otrogen, eller så misstänkte han att han var otrogen, eller så var han väldigt svartsjuk. Då kunde han klippa av hennes hår för att visa vilken dålig fru hon var. Och det tar ju ganska lång tid för håret växa ut. Det är ju kanske växer 1 centimeter i månaden ungefär. Och om alla har långt hår och så kommer det en kvinna med ett kortsnaggat hår, då blir man uttittad. Och det är en väldig skämsel för det. Det finns också kvinnor i historien som har varit tillsammans med fiender. Och då har man också tagit bort deras hår som straff. Det finns i historien också kvinnor som har kommit in i klimateriet. De åkte in på mentalsjukhus för de här, alla hormoner var upp och ner. Och där har man också klippt av håret som straff.
Jag läste någonstans om norska kvinnor som var tillsammans då med tyskarna under andra världskriget, som fick sitt hår rakat och sen blev de uppvisade och bespottade av befolkningen.
Exakt så. Man sa ju att det var tyskhororna. Det var ju liksom, ja, jättetragiskt. De nordamerikanska urinvånarna, ska jag säga, skalperade sina fiender. För de trodde att sina fienders själar satt i håret för att undvika att de skulle döda. Att de dödas själar skulle komma och utkräva någon form av hämnd, så skalperar man sina offer. Det är ju någonting som de flesta har talat om i historien också. Hår är viktigt. Det är inte bara hår. Det finns en historia. Om man ser sitt yrke från ett annat synvinkel så kan man stöta på mycket spännande. Sen finns det lite roliga liksom anekdoter om hårfärg. Den bevis rödhåriga. Det har aldrig varit någon majoritet. Det är inte så vanligt med rödhåriga. Kanske det har funnits lite fler i Irland. Men i Europa ansågs rödhåriga, de liknades med räven. Då drog man en parallell som har dragits med det, att man anklagade då rödhåriga för både vara listiga och falska. Men man har ju också hört rödhåriga med deras temperament eller att de är passionerande eller ja. Men i det svarthåriga Asien, där ansågs rödhåriga vara helvetes jävlar. Så då tecknar man då jävlarna i sina bilder som rödhåriga. Blont hår har ju också, är ju också ganska ovanligt i det forna och i antikens tider. Afrodite, hon hade ju blont hår. Så då förknippar man då det med kärleksgudinnan Afrodite. Och sen börjar de prostituerade efterapa den här. För det var ju kärleksgudinnan, de hade ett kärleksyrke, tyckte de. Då började de efterapa Afrodite och bleka sina hår. Och så småningom så blev det också en lag på att de prostituerade måste ha blont hår. Det finns ju mycket historia om blont hår, och vi har ju även i Tyskland med Hitler. Och det finns...
Det är ariska.
Ja, det är ariska. Absolut. Men om man går in på själva liksom yrket då, så, och frisör, och så fanns det någonting som heter bardskärare. Yrket har spårat så långt som tillbaka till 1100-talet. Och bardskärare kommer från ordet bard, och det betyder skägg. Och det var personer som vid sidan av sitt yrke hade rakning och hårklippning som de utövade. De hade också lite kunskap om koppning och läkande växter, och de skar bort bölder och drog ut tänder och med mera. Och efter bardskärarna så blev de sedermera fältskärare. Och de gjorde ännu mer kirurgiska ingrepp då det var brist på läkare på den här tiden. Och barberarna, de har ju funnits jättelänge. De tidigaste uppgifterna är från Egypten, ungefär 4000 år före Kristus. Det var endast de mest pålitliga männen som anförtroddes det här ansvaret. Det kunde vara en hövding eller en präst eller någon väldigt högt uppsatt som fick bli en barberare. Men om vi kommer lite mer i nutid då. På 1830-talet var det extremt populärt för männen att bära skägg och mustasch och polisonger. Det var överdrivet och det var stort och det var mycket. Och bar du inte skägg eller mustasch så var du körd, liksom, nästan en föredetting. Och Abraham Lincoln, han var den första amerikanska presidenten med skägg. Sen vände trenden och i början på 1900-talet var mustaschen det hetaste männen kunde ha. Stora mustascher, små, tvinnade, man gjorde med locktång och man var väldigt kreativ på den tiden med mustasch. En annan rolig historia om det är att 1907 gjorde man ett försök att införa en skäggskatt. Det låter jättekonstigt, för då sa de att bar du skägg var du inte bara smutsig utan hade någonting att dölja också. Och då försökte de få in någon form av skäggskatt. Jag tror att det var mer åt Rysslands hållet till den delen. Men barberarna har ju haft en väldigt viktig roll i samhället. Det har varit en samlingsplats för män. Man droppade ju in hos en barberare. Det var en samlingsplats och där satt man och pratade politik, affärer, delade nyheter. Gjorde business helt enkelt. De nätverkade. Dagens nätverkande, det var hos barberaren. Och var man ny så var det ju ett väldigt bra sätt att komma i kontakt, för alla behöver ju gå och fixa håret och skägget. Och där också i början på 1910 tror jag så var det också där männen kunde köpa kondomer. Det var inte olagligt att sälja kondomer, men det var olagligt att tala om att man sålde. Och det kanske har att göra med badskärare och fältskärare att det var just barberarna som fick sälja för att de hade lite läkekunskap från förr kanske. Jag vet inte.
Och de som bodde på landet och långt ifrån en barberare, de fick många barn.
Ja, ja. Och nu kommer vi in på det, liksom, det roligaste som är mitt yrke, damfrisöryrket. Och alla kvinnor bar ju långt hår, uppsatt hår, från att de kom i puberteten som jag sa tidigare. Men 1920 så började kvinnorna att klippa av sig håret till männens stora förtret. Det vart ett ramaskri. Vi får också komma ihåg att i den här tiden så kom ju rösträtten 1921 för kvinnor. Kvinnor började vilja klä sig lite bekvämare och liksom ta lite mer plats.
Så ju mer självständigare vi kvinnor har blivit, desto mer har vi lagt krut på vårt hår kan man säga och gjort vad vi har velat.
Ja, det är liksom håret är en symbol att vi kan göra vad vi vill. Men på 20-talet då så började kvinnorna klippa av sig håret och det var ju också då det var lite Charleston, det var lite bobbigt. Och man tänker det passar ganska bra in med hur kläderna var med fransar eller trådar och dansstilen liksom. Så håret kunde röra sig och ja, det var ju mycket frihet i det.
Och då var det mycket page va?
Ja, det var pagen, bobben och pagen i olika längder. Och det är liksom egentligen, det kanske är den första korta frisyren som jag har stött på.
Och då klippte man som rakt av och luggen var lika lång som håret.
Och då, ja, precis. Och det kanske är en frisyr som aldrig riktigt går ur tiden heller. Nej. Den kommer alltid tillbaka i olika tappningar eller styling eller så. Men vad tror ni hände då när männen såg att kvinnorna började klippa av håret? Det var ju ramaskri. Vissa män de hotat ut skilsmässa för det här okvinnliga liksom modet. Lärda vetenskapsmän sa att en kvinna är född med visst mycket hår. Och om man klippte av det så kommer det ju börja växa ut någon annanstans. De sa att de skulle få skägg och de skulle bli flintskalliga. Och vetenskapsmän och professorerna sa också att har du sett på gamla filmer förr? Eller man har kanske hört eller läst i någon bok. Eller lyssnat på en bok. Att kvinnorna har haft någon som borstat håret 100 drag om dagen. Enligt de här vetenskapsmännen och professorerna så sa de att en kvinna måste ju ha långt hår för hon ska kunna dra de här 100 dragen med hårborsten varje dag för att syresätta sin egen hjärna för att undvika bli dum i huvud. Men kvinnors hår har alltid varit liksom omdiskuterat. Ett rakat hår på en kvinna kan ju förknippas med sjukdom eller någon form av galenskap. Nu är det ju många kvinnor som väljer att raka sitt hår, för de är snygga i det och de passar i det. Men det är inte så länge sedan som exempelvis 2007 när Britney Spears rakade av sitt hår. Hela världen visste om det. Hon var galen. Alla visste om det. Det var stora rubriker. Nu, det var en liten sidekick det där, märkte jag. För 20-talet när kvinnor började klippa av sig sitt hår, så klippte man ju varandra. Det var ju, fanns ju inga damfriseringar att gå på, utan det var ju bara barberarna och det var ju för män. Men på 30-talet så kom ju de här första damfriseringarna, började de att ploppa upp. Och kvinnorna gick och bland annat började permanenta håret och få lockigt hår. Och just att damfriseringarna börjar växa upp tycker jag är en väldigt viktig del i kvinnans frigörelse. För det var kanske första gången som hon lämnade hemmet och barnen och gjorde någonting för sin egen skull. Och vad tror ni männen sa? Jo, det var inte jättepopulärt. För att då kunde man ju gå då och permanenta håret. En permanent kunde kosta liksom en 12 kronor. Och då kanske man hade en månadslön på 25-30 kronor. Och det kunde ju ta upp till 12 timmar. Och ha en kvinna som lämnade hemmet i 12 timmar. Männen förstod inte vad de gjorde. Så männen trodde ju, vad gjorde de? De skvallrade. Det var det de gjorde. Männen, de var hos barberaren och pratade affärer, politik och business med kvinnorna. Vi skvallrade. Och det kan ligga kvar lite grann än idag. Jag kan höra kunder säga, men du som är frisör, du vet väl allt om alla? Nej, man väljer ju själv om man vill höra skvaller eller inte. Eller om man vill prata någonting som är mycket trevligare. Idag så är det liksom, kommer det då korthåriga trender, långhåriga trender och mellantrender. Nu är det ju liksom, finns det en liten touch av 20-talet tillbaka med en page då. Men pagen ska se antingen vara väldigt uppfönad och glamorös, eller så ska den vara ganska liksom, med mycket textur, lite rufsigt liksom.
Och hur är det med färgen?
Ja, färgen går ju också i sina trender. Om vi tar ett exempelvis då på något som är lite roligt i år, att det rödbruna håret kommer tillbaka. Och det är ju säkert 25 år sedan som den här färgen var som hetast. Men då hade alla nästan ett rödbrunt hår.
Ni hörde Ulrika Cedervall, frisör i Härnösand och barnbarn till Dagny Cedervall, vars samling finns att beskåda och ta del av på Västernorrlands museum i Härnösand.
Telegram om medicin och hälsa.
Det är bra om du förnyar dina recept före jul- och nyårshelgerna. Du kan skicka en förfrågan om att förnya recept på läkemedel genom att logga in på 1177.se. Du kan sedan hämta ut läkemedlet på vilket apotek du vill. Förnya recept i god tid så undviker du att bli utan läkemedel. Det finns också möjlighet att kontakta supporten. 1177 är öppet dygnet runt. Vill du ringa är telefonnumret 0770 72 00 00. För att förnya ett recept och du har möjlighet att göra det digitalt kan du logga in på 1177.se. Klicka på förnya recept under rubriken läkemedelstjänster. Välj en mottagning i listan och klicka på förnya recept. Du kan lägga till fler mottagningar genom att klicka på hitta och lägg till mottagning längst ner på sidan. Fyll i formuläret och skicka din förfrågan. Du får ett meddelande om att receptet är förnyat. Du kan sedan hämta ut läkemedlet på vilket apotek du vill. Ibland kan du behöva komma på ett besök på mottagningen för att förnya ett recept. Då står det i meddelandet från mottagningen. Alla mottagningar förnyar inte recept via 1177.se. Då kan du behöva kontakta mottagningen på annat sätt, till exempel genom att ringa dit. Och supporten för 1177 är öppen dygnet runt. Och du kan kontakta supporten genom att ringa 0770 72 00 00.
Veckans boktips.
Igelkottens elegans av Muriel Barbery. B-A-R-B-E-R-Y. I de välbärgade kvarteren i Paris bor René Michel. Hon jobbar som portvakt. René är lågutbildad men älskar olika sorters fin konst. I samma kvarter bor också en flicka som heter Paloma. Flickan är 12 år och är mogen och överbegåvad. Paloma försöker förgäves att komma nära sina jämnåriga, men det är jättesvårt. Hon känner sig oälskad och tänker på att ta livet av sig på sin 13-årsdag. Renés och Palomas vägar korsas när en lägenhet i deras fastighet blir ledig, och in i den lägenheten flyttar en japansk affärsman. Boken är en varm och intelligent berättelse om två kvinnor. Den handlar också om personlighetsutveckling och den är översatt till flera språk. Igelkottens elegans av Muriel Barbery. Kvinnor på ett tåg av Anita Nair. Författaren är född i Indien och berättelsen utspelas också i Indien. Akila är 45 år gammal, ogift och bor fortfarande med sin syster och hennes familj. Hon längtar efter ett eget liv. Akila bestämmer sig för att åka själv på semester med tåg. Den tågresan blir uppbrott i hennes liv. På tåget träffar hon 5 andra kvinnor och de delar kupé. De 5 kvinnorna berättar sina livshistorier för varandra. Det är en bok om förändringar, möjligheter och vägen till ett självständigt kvinnoliv. Kvinnor på ett tåg av Anita Nair.
Anslagstavla.
Vi har en julhälsning från kulturombudet Marianne Bergman, SRF Sundsvall. Tack för det gångna året och jag önskar er alla en fridefull jul och ett gott nytt år. Så en julhälsning från SRF Västernorrland. God jul och gott nytt år tillönskas alla läsare och medlemmar. Hälsningar SRF Västernorrlands styrelse. SRF Västernorrlands kansli stänger torsdagen den 19 december och öppnar återigen den 7 januari. Vid brådskande ärenden, ring arbetsledare Peter Kärnberg på telefon 070-860-4032 eller skicka e-post till peter.kärnberg85@gmail.com. Syntolkad nyårsrevy på Sundsvalls teater söndagen den 12 januari klockan 15. Föreställningen är cirka 2,5 timmar. Ett härligt smörgåsbord av skratt och satir serverad i 2 akter med en 20 minuters paus för att hinna hämta andan och kanske en korv med bröd. En föreställning med glädje i fokus, en stor dos endorfiner och ett tillfälle att få magmusklerna att jobba ordentligt. Pris 350 kronor. Sista anmälningsdag är 1 januari 2025. Och anmälan gör du till kulturombudet Marianne Bergman 070 652 1044. Mer information kommer att få vid anmälan. Och föreställningen är syntolkad. Stormens utgrävning, gästspel av Profilteatern på Teater Västernorrland i Sundsvall. Fredagen den 24 januari klockan 19. Föreställningen är 2 timmar och 10 minuter inklusive paus. Teater utifrån stormens utveckling, den samtidskommenterade podden i vilken Ola Söderholm, Liv Strömqvist och Jonathan Unge med humor och skärpa lägger ut texten om aktualiteter och nutidsfenomen. Föreställningen bygger på dramatiserade poddprator och tar avstamp i framtiden för att få syn på samtiden. Äntligen ska vi få svar på frågor som: hur såg det ut en vanlig dag för en människa under den här perioden? Vilka liv levde egentligen alla dessa boomers, högertroll och TikTok-mammor? Åt de babian? Hade de uteslutande tantrasex? Och framförallt, varför var naturvin, Brazilian buttlift och självhjälpsgurus viktigare än kollektiv handlingskraft? Pris för föreställningen 295 kronor och sista datum 1 januari 2025. Anmälan gör du till Marianne Bergman som är kulturombud inom SRF Sundsvall på telefonnummer 070 6521 044. Mer information får du vid anmälan och föreställningen är syntolkad. Referat från SRF Sundsvalls glöggmingel. SRF Sundsvall arrangerade ett så kallat glöggmingel måndagen den 9 december. Som vanligt höll man till i lokalerna på Skepparegatan 5A. Anita Eklöf, Roger Johansson, Frida Kalander, Mattias Svinsa och Peter Kärnberg förberedde träffen. Ann Salo hade bakat kolasnittar. I övrigt fanns glögg, julmust, kaffe, skumtomtar, pepparkakor, choklad och saffransbröd att äta. Kjell-Åke Engström sjöng några julsånger och information om kommande verksamhet och om SRFs valpkalender delgavs också de församlade. Syntolkad nyårsrevy kommer att arrangeras och det fick de närvarande också höra om. Roger Johansson och Ann Salo sålde sina hantverksprodukter. 19 personer deltog trots att förkylningstider stoppade några medlemmar från att delta. Stämningen var god och fler sammankomster blir det under 2025. Vid tangentbordet Peter Kärnberg. Tidningen Spotlights utgivningsplan 2025, varannan veckas publicering med början vecka 3 till och med vecka 27. Sen blir det semesteruppehåll från den 3 juli till 6 augusti och då är redaktionen stängd. Publicering återigen vecka 33 till och med vecka 51. Vecka 47, preliminärt ett temanummer om yttrandefrihet. Totalt 23 nummer. Med reservation för förändringar. Spotlights redaktion håller julstängt från och med den 23 december till och med den 1 januari 2025. Inbjudan till skidresa. SRF Västernorrland arrangerar en resa till Åre för att åka skidor och gå med snöskor. Promenera och motionera efter var och ens behov och förmåga. Vi inkvarteras i dubbel eller om så önskas i enkelrum på hotell Åre Fjällsätra. Avresa sker söndagen den 2 februari och hemresan sker efter frukost torsdagen den 6 februari. Deltagaravgiften är 2000 kronor per person. I avgiften ingår resor, Skistar-kortet samt middag söndag, frukost, lunch och middag måndag till onsdag och frukost torsdag. Luncherna som äts under resan till respektive från Åre betalar deltagarna själva ur egen ficka. Information om inbetalning etc. kommer till den som anmäler sig till resan. Anmälan sker till Peter Kärnberg på telefonnummer 070-860-4032 eller via e-post peter.kärnberg86@gmail.com. Sista dag att anmäla sig är den 10 januari. Glöm ej att uppge eventuella allergier. Varmt välkomna med er anmälan, hälsar SRF Västernorrland. Redaktören har ordet och därmed vill jag avsluta årets sista taltidning med att önska er alla en härlig jul och nyårshelg 2024. Vi hoppas alla att nästa år ska bli fredens år på jorden och att allt gott ska ta överhand i världen. Inom taltidningsvärlden så kommer vi att hålla tummarna för att MTMs taltidningstjänst nästa år kommer att utvecklas och öka utbudet av medier till landets synskadade och därmed öka tillgängligheten. Region Västernorrland och biblioteksutveckling som taltidningen Spotlight tillhör kommer att fortsätta utveckla taltidningen genom information och marknadsföring, ny teknik och fortbildning. I år 2024 har denna taltidning funnits i 62 år, lika länge som jag som redaktör funnits på jorden. Och i hela 35 år har jag jobbat som taltidningsredaktör. Jag avslutar med en fanfar för oss alla och säger på återhörande, Gatré 16 januari 2025.
Redaktionsrutan.
Huvudman är Region Västernorrland. I redaktionen och ansvarig utgivare Annette Strandqvist. Telefon till redaktionen är 0611 845 44. Röstbrevlådans telefonnummer är 0611 801 30. Och e-postadressen är taltidningen@rvn.se. För prenumerationsärenden ring företaget Darub, telefon 076 136 4767 eller e-posta till info@darub.se. Ange då ditt namn och den tidning du prenumererar på och vad ärendet gäller. Och ditt telefonnummer så kan företaget Darub kontakta dig. Spotlight taltidningen Västernorrland publiceras varannan vecka, ojämna veckor, med uppehåll under sommar och jul och nyår. Webbadressen är taltidningenvasternorrland.se. Spotlight finns att lyssna på webbsidan som podcast. Appen heter TTVN Play och finns där appar finns. Du kan också kostnadsfritt prenumerera på taltidningen som CD. Det finns både CD i vanlig audioformat och i Daisy-format. Kontakta då företaget Darub. Du kan också via Legimus lyssna på Spotlight. Och har du en uppläst dagstidning så kan du begära från taltidningshjälpen att få Spotlight som en bilaga till dagstidningen. Taltidningshjälpen har telefonnummer 020 311 211, alltså 020 311 211.